Can it be like this now? Now, maybe.
Hello, hello.
I think
we go for it.
We go for it. Och då blir det lite svenska.
Vill du ha lite påfyllning på din te?
Nej, tack.
Det är kallt nog.
Se hur snabbt jag gick över till svenska.
Ja, perfekt. Nu kör vi. Då vill jag börja hälsa alla lyssnarna välkomna till ett nytt avsnitt av Äktenskapspodden. Och jag har tagit mig till Sollentuna, till Marika och Monty.
Monty. Reed.
Reed.
You can call me anything you want, just don't call me late for dinner. Monty.
Monty.
På svenska. Monty in English.
Okej, okay. Precis. Välkomna till podden.
Tack så mycket. Roligt.
Hur mår ni?
Bra. Mår jag? Mår du bra?
Om du säger så.
Ja. Då så.
Tidigt i vår äktenskap bestämde att hon har alltid rätt och jag har alltid fel. Och det är vår överenskommelse och det har funkat så. Så här många år. Eller hur, Marika?
Ja, visst.
Det är ett vinnande koncept. Ja. Härligt.
Om det ändå vore så lätt.
Som sagt, välkomna till podden. Jag känner ju inte er alls.
Nej.
Så det blir ju lika spännande för mig att få höra er historia.
Ja, kul. Ja, jätteroligt. Mm.
Men berätta lite grann vilka ni är. Och som vi förstår så är det ju inte två svenskfödda som sitter mitt emot mig.
Nej, en importerad.
Så berätta hur ni träffades.
Jag är så imponerad. Importerad.
Ja. Ja, men vi träffades på ett väldigt speciellt sätt faktiskt. Mm. Det är en väldigt speciell berättelse.
God.
Ja, vi skyller på Gud faktiskt. Ja. Vi tror ju att han verkligen var med. Vi träffades den 1 oktober 1977 i Pingstkyrkan i Sollentuna.
And the rest is history.
Ja, Monty var med i en sånggrupp från USA som turnerade. Och vi träffades och när vi såg varandra så visste vi att vi skulle gifta oss med varandra. Helt overkligt.
Både två.
Helt overkligt.
Det sa klick.
Körde vi första ögonkast. Från båda håll.
Ja.
Ingen av oss trodde att det var så det skulle gå till när vi skulle träffa någon. Men det tänkte att Gud hade sin timing och han hade lite ont om tid där. Så.
Vi hade just gjort soundcheck. Mm. Jag stod i foyern och dörren öppnades och hon och sin mor, du och din mor, kom in genom dörren.
Mm.
Och jag tappade haken.
Ja.
And I said, är det här din kyrka? Oh.
Ja.
Trevligt. Hej då. I said, it's nice to be here. Och sen jag gick över till ljudkillen. I said, jag har just träffat tjejen jag ska gifta mig med.
Mm.
I said, right.
Och sen var det lite förvecklingar också där, för vi hade, ljudkillen bodde hemma hos oss,
mm.
och busschauffören, det var på den tiden när folk liksom tog emot
gäster hemma.
Mm. Man såg hemma hos folk, och du bodde hos en annan familj med en annan kille i sånggruppen, och sen så, ja, båda pratade vi, jag försökte ju då få veta allt om Monty och den här som bodde hemma hos oss, och du hade frågat om du bodde hemma hos oss om mig, och sen dagen efter så hade du bestämt dig för, du satt på bussen. Och
ja, vi kom till att hämta upp ljudgrejen från kyrkan nästa morgon. Och alla lämnade dem som bodde hos dem i natten. Så jag gjorde min grej, mitt jobb. Och sen satt jag mig på bussen ganska bittert och arg på Gud.
Mm.
Så jag sa, för jag hade just bestämt mig Gud, jag har sagt att det heter road relationships. De funkar inte.
Nej.
Så jag tänkte, okej, jag ska samla alla mina känslor och sätta dem i lite skollådor och upp på hyllan. Så länge jag är på turné. Så jag satt där och grummade, pratade med Gud. Och Lasse, min värd, stack in sitt huvud och säger, Monte, ska du inte komma ut och hälsa på Marika? No, road relationships just don't work. Och sen han lutade sig utanför dörren. Marika! Jag kommer. Sluta in. Så jag kom, gick ut då.
Och då bytte vi adress.
Vi bytte adress. Hon stod där och pratade med någon annan. Jag sa, we have snow in Colorado. Do you like to ski? Yeah. You ever been to the States? Och I'm coming to, vad heter, jag ska hälsa på min kusin i Louisiana nu på till sommaren. Oh, well, drop by Colorado and see me. Det är bara 1,000 amerikanska mil.
Yeah.
Alltså 600 svensk mil från varandra. Mm.
Men sen i alla fall, så vi bytte adresser där då. Och sen så gick det en månad och så lyckades jag få min mamma att köra ner till Köpenhamn när vi ändå var ute och åkte, för att då skulle de sjunga senare där.
Ah.
Så att så vi kom ner dit och sen så var ni och sjöng, så vi kom då som värsta sån här roadies eller vad det nu heter. Och,
we're halfway through the first song and the back doors. Halvvägs den första låten. Det var en stor lokal med typ över 15-2000 människor. Och jag såg att dörren öppnades och en vithårig dam kom in och en rödhårig snygg böna. Så, oh, förlåt mig, det är det. Och sen du kom in.
Ja,
och,
efter det.
So that looks just like Marika. Hmm. Hon kom, så när vi hade, vad heter, en paus. Jag gick ner, hon hade intagit sin position bredvid soundboard.
Men
och jag sa, hej, var är du här? Min mor, hon pluggade italienska och de skulle ha en utvisning på konstnär Pompeji.
Ja,
och
precis.
Hoppsan, ni råkade vara i sina trakter.
Men det roliga var att sen så hade då den här killen som bodde hemma hos min familj. Han hade då liksom dött emot att tro att jag var väldigt intresserad av honom.
Uh-huh.
Så att då var du jätteointresserad av mig. Och så att då gick...
Trodde du?
Ja, trodde jag. Så att jag gick då hem, min mamma och jag, vi bodde på ett hotell. Då gick jag hem och grät hela natten och snörvlade, för att då var det ju jättesorgligt. Men sen gick vi i alla fall dagen efter, sjöng ni i kyrka i Hilleröd. Och då gick vi till gudstjänsten. Och det var jättekul, för att när vi då satt där, då hade du bestämt dig för att ja, men nu skulle du inte vara så blyg, utan du skulle spana in mig. Och jag tänkte, ja, det är väl inget att förlora. Så vi tittade på varandra.
Jag tänkte blicka på dig. Ja. Och säger jag älskar dig med mina ögon.
Ja, ja. I alla fall så tänkte jag att när de då gick där ut, så tänkte då att mamma att ja, men då går vi också. Så vi gick ut och så kom vi ut, och så fort jag klutade för dörren så stod ljudkillen där då igen. Som ett elände. Och då var det så roligt, för att min mamma då, lite sån här powerwoman,
samma höjd som Napoleon.
Hon bokstavligen talade upp den där stackars ljudteknikern mot väggen. Så att han hade inte en chans. Och då kom du fram. Och sen så...
I said, how you doing? No.
Sen i alla fall så... Efter det började vi skriva brev till varandra. Det här var alltså i oktober 77. Sen skrev vi brev, och någonstans under de nästa 9 månader så blev vi liksom ihop, fast över brev.
På brev, ja. För det här var ju inte...
Nej, det här var 78.
Ja. Men jag tror...
Men, och då så i alla fall, så när sommaren kom, då åkte jag och hämtade på mat i 3 veckor.
Okej.
Okay, och sen så, och då bestämde jag så att vi skulle gifta oss. Och sen så gick det ett halvår, så kom du hit på julen 2 veckor, och då förlovade vi oss. Och sen gifte vi oss veckan innan jag tog studenten. Så jag var 19 när jag gifte oss, och du var 26.
Och hur många dagar sammanlagt hade ni varit?
5 veckor.
Träffat varandra?
5 veckor.
5 veckor.
Men det vi märkte, alltså, och det för oss är en väldigt rolig historia, för att det liksom var så märkligt och ingen av oss hade förväntat att vi skulle träffa den vi skulle dela livet med. Så. Men sen då har ju vi barn, så vi har ju 5 barn, så vi har ju 3 tjejer och 2 killar då, söner. Och när de då växte upp, då var det lite jobbigt, för att man sa såhär, men alltså, skaffa en utbildning först och sen ta det lugnt och lär känna varandra. Och de bara, ah, hur var det när ni träffades då? Och bara, men det var ju gud!
It's like my father said, don't do as I do as I say.
Men det vi märkte var ju att just för att vi hade skrivit brevväxlat då under ett och ett halvt år eller vad det nu blev, så var det väldigt bra, för att just den fysiska attraktionen kommer man ju inte åt när man är på varsin sida om Atlanten bevisligen. Men däremot så tänker man ju på att man kommunicerar med varandra väldigt mycket, och man kan ju vara väldigt liksom, komma in på väldigt djupa saker och liksom, så att vi har ju, trots att vi kommer från väldigt olika familjer, inte haft några kommunikationsproblem någonsin. Nej. Så att det är ju bara Guds nåd.
Vi som människor säger, what's the secret, vad är hemligheten till en bra äktenskap? Communication. Ja, det är en delvis, men Första brev jag skrev till Marika, jag sa i brevet, du vet ingenting om mig och jag vet ingenting om dig. Men vi heter för mig, den centrala i mitt liv är Jesus. Och om han är den centrala i ditt liv också, då har vi väldigt mycket att prata om.
Mm.
Och hon skrev tillbaka, han är.
Mm.
Och vår äktenskap har varit att vi har haft samma värderingar.
Mm. Mm.
Och communication det är en sak, men att ha samma värderingar. Värderingar, I can't say that word.
Sen hjälper det med att man har en man som är bra på att prata, tänker jag. För att en del män är väldigt tysta, säger man ju. Men ja. det har aldrig jag upplevt. Nej. Utan talets gåva flödar. Och då är det ju lätt liksom att prata, om det är lätt att prata.
Ja.
Så att det har ju varit en tillgång för oss, verkligen.
Men vad hände när ni gifte er? Flyttade?
Well,
då emigrerade jag.
We went down the wall.
Vi gifte oss oss 2 juni. Jag tog studenten den 8 och sen emigrerade jag den 13. Så att det var hej och hå. Och så bodde vi i Denver då.
Colorado. Klippiga.
Och där levde
Cowboy
vi då.
Country.
Där levde vi då på att Monty var ju då sångare så att, och musikevangelist typ. Så vi reste.
Monty,
du sjöng och jag skötte ljudet.
Oh.
Nu har jag hört tillräckligt mycket av dig.
Men det var väldigt spännande. Och då ledde vi på kärleksoffer. Vi tog alla kyrkor som kallade oss och kom, så sa vi att vi säger aldrig att de måste betala det ena eller andra. Utan vill de att det kommer så kommer vi, och kan de ge oss något så kan de göra det. Och där lärde vi oss då väldigt snabbt att Gud kommer aldrig för sent. Han kommer sällan för tidigt, men han kommer alltid i tid. Så vi hade alltid precis tillräckligt mycket för att klara oss, men inte mer. Men det var ju det vi behövde, så att det var en väldigt spännande tid.
En gång vi skulle betala våra räkningar, och vi var $215 short och betala, vi hette banken och sådär. Och vi tänkte, vi har inte det, så gick till posten för att hämta ut vår post och kom tillbaka och öppnade upp ett brev från Oklahoma. Och det var ett par som skrev, jo, vi heter Vivar i ett möte som var ni var för 3 månader sedan. Och Gud sa till oss att vi skulle ge en gåva till er. Och det var check. $215.
Och de har vi aldrig träffat sen. Alltså vi träffade dem då, hälsade vi efter gudstjänsten. Men så det var ju sådana upplevelser vi gjorde som verkligen stärkte.
Mm.
Stärkte vår tro liksom. Och men det var en spännande tid. Och sen flyttade vi hit. Inga jobb eller någonting, utan vi kände bara att vi skulle.
Mm.
Så vi sålde det vi hade och sen så flyttade vi dit.
Hur många resväskor hade vi när vi anlände till Arlanda?
Det minns jag inte faktiskt.
Vi hade 4.
Ja, antagligen.
Och ett barn.
Hade vi hade faktiskt, vi tog med henne. Vi tyckte det var lite bra.
Grannar hade inte ha henne.
Hur länge hade ni bott i USA då?
3,5 år.
3,5 år. Mm.
Och hon fyllde 2 dagar efter vi kom hit.
Mm. Ja, vi åkte dagen innan för det var billigare då. Alltså, vi var ju så,
hon kunde flyga för 10%. Yes, Jesus, thank you.
Men så det var jättespännande. Men jag är uppvuxen i Sollentuna, så att det var ju liksom min hemort.
Men har ni bott här sedan dess?
Mm. Men det här huset?
Nej, det här, men i Sverige.
Ja. Första 6 år bodde vi i Pöjnen, som är kanske 3-4 kilometer ditåt. Och sen flyttade vi hit för 35 år sedan.
Mm. Okej.
Okay. Så att för du har ju flyttat mycket när du bodde i USA. Född i Texas, uppvuxen där, och sen bodde vi i Colorado. Men så det är väldigt länge för dig att bo någonstans, alltså att slå ner rötter.
Vi flyttade och ett genomsnitt var 30 år.
Ja.
You could have thought my father was a preacher, but he was a horse thief. No, I'm just kidding.
Nej, men så att det var roligt. Och då kom det sig så att du blev, vi visste ju inte alls vad vi skulle göra, mer än att vi kände att faktiskt Gud ville att vi skulle till Sverige.
Mm.
Sen så blev ju du anställd i Pingstkyrkan i Sollentuna som första ungdomspastor och så andra pastoraktigt. Och sen så jobbade du där i 5 år, eller? Och sen så, ja, började du arbeta med media och din Montes utbildning är både i sång och broadcasting och kommunikation. Så att då började du med den banan istället. Och sen så har vi då 5 barn, så att de har
rullat på
med jämna mellanrum. De är vuxna allihopa nu. Och sen så läste jag teologi, så att jag blev anställd i Sollentuna Pingst. Jag har jobbat där som barnpastor, vikarierade, och sen så har jag jobbat med ungdomarna, och sen så har jag varit andrepastor, så har jag varit föreståndare i 6 år, så jag slutade för 2 år sedan. Så att vi har liksom varit, vi brukar säga, vi är återvinningsprojektet i församlingen. Vi har liksom
kommit tillbaka.
Ja, precis. Men väldigt spännande.
Men så 3 år i USA och sen så resten här i Sverige. När ni träffades, det var ju inte så vanligt att man träffar någon från ett annat land, tänker jag. Vad sa era familjer och era vänner runt omkring? Alltså, vad mötte ni för någonting?
Alltså mina föräldrar var väldigt kloka. För att deras vänner, pappa berättade efteråt att deras vänner sa att hur kan du släppa iväg din dotter?
Så precis, du var inte så gammal
heller. Absolut inte. Och alltså, de sa att han kanske har en tjej i varenda stad. Liksom, allt precis, det där.
Jag är den som reser och frågar.
Och då så sa min pappa något som jag alltid har tyckt var så klokt. Han sa, ja men hon är myndig, sa han. Hon kan åka. Jag sa, skulle vi liksom säga stopp, nej, nej, då kan hon inte med liksom heden i behåll komma tillbaka om det inte skulle funka.
Sant.
Men om vi är med och typ, alltså inte pushar, men är med och är positiva och stöttar, så finns det en väg tillbaka om det som man hoppas inte händer. Så de var väldigt, för de hade ingen aning om att vi skulle komma tillbaka, utan för de var jag gör liksom. Ja. Min familj hade, när jag växte upp så var vi i en bilolycka där min storebror dog när han var 12 och jag var 10. Så de hade redan förlorat ett barn.
Just
och var inte så sugna på att någon mer skulle försvinna ur familjen då. Men så det var, för dem var det, kostade ju mycket att se det liksom. Men vi är jätteglada att vi kom tillbaka sen. Så att vi är glada för det.
Ja. Skratt åt till dig.
Tillbaks.
Ja, precis. Vissa blir man inte av.
Nej, precis. Jag funderar lite grann på, ni kommer ju som sagt från olika länder och olika kulturer. Och jag tänker att vi har, om vi skulle tänka kyrklivet eller kyrk, så har man ju en förutfattad mening om hur amerikaner ser på män, för onda blickar, manligt och kvinnligt och vad män och kvinnor ska göra och sådana grejer. Vill ni prata lite grann om det?
Min bror och min syster, de tror att de lider för mig.
De lider för dig?
Ja, nej, inte riktigt. Men jag tror att de, alltså min pappa var en väldigt bra role model, eller han förebild. För att han var väldigt aktiv och liksom med och del liksom.
Min stor idol.
För dig var ju han betytt väldigt mycket. För att i din släkt är det inte så. Det är väldigt liksom distinkta könsroller, så där, vad man gör och inte gör och sådär. Så att jag tror att, utan att säga det, så tror jag att de ibland har tyckt väldigt synd om dig för att du har varit så aktiv med barnen och alltid när jag har varit och på.
Min svärger ska säga, jag måste vad heter, laga mat åt min man.
Jag måste fixa lunch. Alltså, om alla sitter runt bordet, jag måste fixa lunch åt min man. Om han sitter vid bordet och alla andra, då liksom, det är lite svårt att gå och hämta själv och sådär.
Ja, det är ju det som föreställningen är, att kvinnan gör allt husjobb och tar hand om barnen och mannen försörjer.
Lite så är det. Men där har ju vi har ju faktiskt inte haft några problem där, utan jag tycker att vi är väldigt jämställda för att vi har...
Eller hur, Monty? Yes.
Nej, men jag tänker så här, för mig, det jag tänker på, just för oss så har det varit så att över tid så tänker jag att vi har liksom, vi har stöttat varandra i olika utvecklingsfaser i livet, och jag vill det bästa för dig och du vill det bästa för mig, och så försöker man jämka och se till att båda mår bra hela tiden. Så vi har ju verkligen delat på allting, och det har varit en resurs, tänker jag, och det är väl kanske därför vi har haft en stor familj också, för att man annars hade det kanske blivit lite
svårt.
Man måste dra sin strå.
Nej, men så att det... Men jag tror faktiskt att min pappa var med och formade det där väldigt mycket för att...
Han var ett exempel.
Ja.
Han dammsög.
Ja. Det var en chock det? För dig det första gången du såg det.
Vad sa du?
Det var en chock för dig första gången du såg det.
Jag har till och med gjort det.
Du har till
men jag kommer ihåg när jag växte upp, min mor skulle, hon kom förbi med dammsugare och jag lyfte på fötterna.
Mm.
Ja, det var ett fint bidrag.
Ja.
Blev du trött då, eller?
Ja.
Jag brukar tänka tillbaka och tänker, min stackars mor.
Mm.
Vad gjorde jag åt henne? Åh, fy. Om vi kunde göra om saker, det finns många saker jag skulle göra.
Mm.
När man är ung och tonåring vill man hitta på ursäkt att lämna köket, så man behöver inte diska eller någonting så där. Mm. Man,
jag tror inte man behöver vara amerikan
för
det. Nej, det behöver man inte vara amerikan
för. Jag måste plugga.
Det händer nog även i svenska hem, har jag hört. Förstår du?
Va?
Men våra barn är ju tvåspråkiga och de är ju dubbel. Alltså, den amerikanska kulturen lever ju starkt i vårt hem då.
What are you trying to say?
På vilket sätt? Alla pratar engelska, även våra barnbarn pratar engelska. Mm. Alltså, även om de är gifta med svenska män då, alltså, så har vi liksom, och vi firar ju högtiderna. Och jag tror egentligen så skulle man liksom generalisera vår familj, så utan att vi är italienska så är vi någon slags konstig svensk-amerikansk-italiensk familj. Väldigt högljudd, väldigt hjärtlig. Vi träffas jämt liksom och vi har liksom, ja... Vi är liksom 16 pers, bara liksom den närmaste familjen.
Just det, sådär, ja, med 5 barn så blir det.
Det blir ju några. Mm. Så att,
6 barnbarn.
Mm. Ja. Nej, men och sen så... den amerikanska kyrkkulturen är för mig en väldigt positiv upplevelse. Den gjorde under för mitt andliga liv när jag kom till USA. Jag har aldrig lärt mig så mycket som jag gjorde första halvåret där.
Mm.
Och det längtar vi efter. Det klickar inte riktigt in. Mm. I den svenska kontexten. Mm. Sådär, så att när vi är i USA, då mår vi väldigt bra. Även om vi älskar Sverige och vår församling och så. Men det är något, liksom som man...
Det är ju någonting med USA. Alltså, finns ju någonting där. Och jag vet inte om det har med att göra att Jante är för stort här. Och i USA så tror alla på sig själv. Och jag kan och hela den här biten. Och man vill ha lite grann av det.
Mm.
Men jag tänker vad har ni tagit, om du säger att ni är ganska svensk, amerikansk, italiensk. Det är ju två kulturer. Vad har ni liksom tagit med er och tagit liksom, varit väldigt medvetna om att det här vill vi ha från den amerikanska kulturen och det här vill ni ha från den svenska kulturen?
Thanksgiving.
Turkey. Du tänkte på mat, men det kanske inte riktigt. Nej, men jag tror en ganska okomplicerad gästfrihet.
Mm.
Alltså, det finns ju väldigt mycket i Sverige också, absolut. Liksom. Men när jag tänker på USA så tänker jag det som en plusmeny. Alltså det finns mycket mer av allt. Både det som är jobbigt och det som är bra. Liksom. Men har man förmånen att navigera på den positiva sidan så är det fantastiskt. Men det är liksom... bara som kyrklivet där var ju liksom fantastiskt. För det är ju verkligen... Folk jobbar ju så mycket. Man har ju inte så mycket semester. Men så att det man är med i är så viktigt där. Så det är ju liksom ens umgängeslivet. Det är liksom det flödar där. Medan här är... Ofta kyrklivet en tårtbit eller några andra tårtbitar i livet. Så att det liksom får en annan genomslagskraft på något vis.
Mm. Det är mer livet.
Ja. Och det är helt, och sen så tror jag att det också var att det är positivt. Alltså det här att man är i en kyrka, det är inte negativt i USA. Då har man liksom, det är lite mer krädd. Här är man ju lite suspekt om man är kyrksam. Sådär, men... Och det var också lite fördomsfullt, för det är inte så säkert att det är så länge. Men när jag växte upp var det lite så här, man var kanske lite annorlunda ändå.
Precis.
Och så.
Mm.
Så att, ja. Men det är där någonstans.
Och vad har ni tagit från det svenska?
Traditioner.
Mm.
Eller? Och lite till traditioner.
Lilla jul.
Ja, vi firar då allt. Mamma var från Finland, så vi firar lilla jul. Så att jag kommer alltså då från en familj som firar hysteriskt. Och din familj var så här, här har du $5. Grattis på födelsedag. Så var du färdig.
That's true. Buy yourself something real nice.
Så att vi har ju liksom, men jag tror tills, vi har hittat liksom en rimlig nivå på det då. Men jag tror att... Vi har firat mycket i min familj för att det har varit så många som har dött lite för tidigt och det har varit lite ondbråd död och liksom tragiska händelser. Så att
det här med att
krama ur det mesta liksom ligger
just det.
Väl inbäddat i själen.
Ja.
Men du har anpassat dig, du firar som en galning nu också. En lång önskelista varje gång.
Får man önska sig saker till sin födelsedag? Va?
Hurra!
Det var nytt, ja. Tror ni någonsin att ni kommer flytta tillbaka till USA?
Nej.
Vi trodde det. Vi trodde det för planen var att vi skulle gå i pension i USA.
Mm.
Men sen insåg vi att nej, men alla våra barn har etablerat så här. Vad ska vi göra där?
Ja.
Det blir jättetråkigt. Så att nu har vi kommit fram till att nej, men vi åker dit och hälsar på. Och sen åker vi hem och här är hemma.
Mm.
Så att det är ändå...
När jag var som sa att vi flyttade vårt tredje år på grund av att min pappa var ingenjör.
Mm.
Och jag saknar den där fastpunkten, alltså ett hem som inte flyter, så man kan komma tillbaka år efter år efter år. Och jag vill helst att våra barn upplever
just det.
Istället för att var är hemma?
Mm.
Min pappa, han gång, vi ringde hem till honom när han och mamma levde. Första sak han sa var: "When you coming home, boy?" Mm. Och jag sa: "Var är hem?"
Mm.
Hur länge har ni varit i den där huset ni bor i nu? Så vi heter men hemma är här.
Mm.
Vår hjärtat är. Bokstävligt, men också vet att den här platsen det betyder något särskilt.
Mm.
Men vi kommer inte att bo här i evigheten heller.
Nej.
Men vi är i samma trakten.
Mm. Mm.
Men i min släkt, jag har en bror i Santa Fe, New Mexico. En annan bror i Nordkalifornien. Min syster bor i Arkansas.
Mm,
och mamma och pappa, nu är de borta.
Mm.
De bor i Texas och sen flyttade till Kalifornien när de blev äldre.
Mm.
Men vi är så utspridda.
Ja, men så blir det.
Men var det svårt för dig? För jag kanske känner igen mig, jag är missionärsbarn. Vi har flyttat mycket och jag märkte rotlösheten. Gjorde att jag hela tiden sökte mig att flytta.
Mm.
Och fortfarande lite grann. Hur var det svårt att stanna? Fanns det någonting i det som vi...
Nej, det var en efterlängtan att stanna. Det var jag längtade att stanna faktiskt. Mm. Och sen eftersom jag reste professionellt i grupperna i 2 år. Och levde i en buss och hade en resväska.
Mm.
Och bodde i hotell varenda natt. Och i människors hem varenda natt. Typ. Att vara, packa upp, packa ner varje dag.
Mm.
Jag var trött på att resa.
Mm.
Nu behöver jag inte resa.
Mm.
Och sen, jag har allt jag behöver i Amerika. Så länge har hon är med mig.
Ja, såklart.
Ja. Jo, ja, men...
Was that the right?
Ja, det var helt rätt. Så. Väldigt bra svar, jag tror. Eva hela morgonen.
Ja, vad gör ni nu? Om dagarna?
Du jobbar fortfarande.
Vad gör ni nu för tiden?
Ja, du jobbar fortfarande. Jag slutar då i församlingen.
Mm.
Så nu är jag verksam som församlingscoach inom Pingst och FFS. Och sen så...
Mentor.
Jag är mentor till ett gäng pastorer. Och sen så glandar jag ut och predikar ibland. Sådär. Lite lagom. Mm. Det roliga liksom. Mindre än svar.
That was your call what you lyxigt. Said to me this morning. You're preaching to me.
Ja, alltid. Men, och just den här våren så vickar jag på en förskola. En kristen förskola. Okay. Så att det är en helt ny värld.
Mm.
Som jag är väldigt tacksam för att jag har varit föreståndare. För jag kommer på att det är väldigt användbart på förskola. För att de vill sällan samma sak.
Mm.
De små människorna. Och de springer åt olika håll.
Ja.
De försöker få med dem på vägen. Ja. Och de gillar inte alltid samma musik. Men de är fantastiska. Och man kan inte låta bli älska dem. Och de vill massa roliga saker.
Ja,
så
precis,
det är som en församling. Ja. Det är jätteroligt. Ja.
Mm.
Alltså, så är det.
Ni har jobbat i församling länge
mm.
och ja, men du har varit föreståndare. Hur, jag har haft med några andra pastorer.
Mm.
Och det är alltid intressant att och försöka förstå vart går gränsen på något sätt mellan familj, alltså närmaste mm. familjen och kyrkfamiljen.
Mm.
För många gånger, i alla fall när jag växte upp, så var ju liksom pastorn var ju 100% dedikerad till kyrkan. Mm. Så familjen blev ofta
mm.
och sidosatt. Hur har ni dealat med det? Och hur
the railroad tracks.
Vadå?
Bommarna vid järnvägen.
Ja, ja just det. För det, när du jobbade i församling så fanns det bommar vid alltså en järnvägsövergång. Där, så att varje gång du åkte och kom till bommarna innan du kom hem så släppte du kyrkan för att sen liksom vara hemma. Och, så, och när jag började så var ju våra, de flesta av våra barn var ju liksom hyfsat vuxna.
Mm.
Då var det lättare. De hade liksom etablerat sina egna liv. Men vi försökte ju begränsa, så här, inte fler än så många kvällar.
Men det är en svår balans.
Mm.
En av mina första, vad heter uppdrag, eller vad heter, vad säger man? My first, one of my first positions.
Ja.
One of my first ministries
uh-huh.
i en liten kyrka i Arkansas with David Shibley.
Mm.
Han sa att det finns tre pass under dagen. Han arbetar två av dem. Alltså om du vet att du ska jobba på kvällen, ta ledigt på eftermiddagen mm. och jobba morgonen och kvällen. Och sen, eller eftermiddagen och kvällen, men ett morgon. Använder två av tre.
Just det.
Så vi heter, det är så lätt att bli totalt. Det kan överta ditt liv totalt.
Mm, mm.
När jag slutade som min anställning i kyrkan, då jobbade jag minst 60 timmar per vecka.
Mm.
Och det var för mycket. Jag kom hem en kväll och till middag och Kelly sa, hon var liten, sa hej då pappa.
Yeah.
I just got home. Så då upplevde jag att jag vill inte förlora min familj och den hela världen. De måste ha prioritering.
Mm. Och då slutade du
mm.
när barnen var små. Men sen
fortsatte jag som äldste.
Mm. Jo men precis. Men sen så är det ju så att kriser i människors liv kommer ju inte på kontorstid heller. Alltså,
nej,
det är ju det här som att man är ändå alltid liksom någon slags jour har man alltid,
ja,
lite så. Men vi försökte se till att det inte bara var det handlade om också när jag jobbade. Och sen så tror jag att det är viktigt att man skyddar varandra. Jag tänker så här, dels har man ju tystnadsplikt och tystnadsrätt som pastor, men jag tänker att man behöver inte dela allt heller. Så här, liksom det man, utan jag tänker, jag har försökt att bevara Monty från en del saker han inte behöver veta, för det behöver inte färga hans känsla eller tanke eller sådär. Jag tycker vi har kommit helskinnade ur det. Alltså vi älskar ju församling, vi pratar församling och vi drömmer församling och det har alltid varit en stor del av våra liv, kommer alltid vara det, även om vi inte jobbar liksom anställda. Så att för oss har det varit något positivt, men vi har varit väldigt noga med att barnen måste välja sin, alltså att vi inte förutsätter att de bara vill för att vi drar dit dem, utan vi har mer provocerat dem och sagt att du måste ju ha en egen tro på Gud. Du måste liksom, du kan inte ärva vår, utan du får brottas med Gud. Han kommer inte trilla av sin tron för att du gör det, han klarar det, så att han håller. Och vi är jättetacksamma för att de är med på vägen, som man brukar säga.
Precis.
Jo, men det kan ju vara så att man känner att det har kostat för mycket i familjen. Så att man,
men ofta avstånd. Så är det ju så. Man, eller i alla fall så var det förr. Ja. Missionärsbarn och pastorsbarn var de som blir de vilda.
Ja, eller hur? Nej, men det är jag tacksam för. Så att vi kommer alltid vara engagerade på något sätt. Mm. Det känns så. Vi tänker väl att så länge man andas är man inte färdig. Och sen är det olika uttryck liksom.
Visst.
Och så.
If you're not dead, you're not done.
That's right. Precis. Så är det.
Så hur gör ni för att hålla kärleken levande och vid liv efter alla dessa år?
Ja. Ja, men du, för mig var du fortfarande den personen jag helst tillbringar tid med.
Mm.
Och vi skrattar varje dag. Vi kan inte låta bli. Inte kanske åt varandra, men med varandra måste man väl säga då. Men vi har väldigt kul ihop. Och sen så tror jag en sak som har varit en styrka för oss, det är att vi drömmer tillsammans.
Mm.
Det tror jag är jätteviktigt.
Hur drömmer ni tillsammans?
Jo, men det kan vara så här framtidsdrömmar, eller det här skulle vara kul, tänk om vi gör det här, eller så här. Och då har vi märkt att det behöver inte ens hända, men jag tror att en poäng med när man drömmer tillsammans så delar man sitt hjärta.
Mm.
Och då hör jag vad du tycker vore något, och du hör vad jag tycker vore något. Och jag tänker, i många relationer så kanske man börjar drömma på egen hand.
Mm.
Och sen helt plötsligt så märker man, men vi vill inte alls samma saker. Då har man kanske glidit iväg en bra bit. Så att vi brukar köra så här planeringsdagar, en på hösten och en i början på året. Och sen så liksom går vi igenom, ja, men vad vill vi som individer?
Yeah.
Vad vill vi tillsammans?
We talk about our, vad heter ekonomi, och sen vad heter barnen, och sen
lite hälsa.
Hem, alltså hur ska vi ta hand om hemmet och hälsa, och sen vad vi vill göra för fritidsutsättning. Vad heter, hur ska vi bättre oss? Eller, vad är vi intresserade av?
Mm. Och det är inte alltid så att det blir allting. Men det är ganska kul att gå tillbaka sen och kolla. Men vad sa vi förra gången? Gjorde vi något av det? Ja, eller blev det ingenting? Eller, och är det något vi känner att där skulle vi vilja göra? Eller har vi till och med gjort något? Yay!
Ja, precis.
Men det är lite skönt att göra en avstämning. Och lite så här bokslut och så. Och sen... Ibland så händer det ju saker i livet som gör att ingenting blir som man har tänkt. Liksom. Mm. Vi har ju haft sådana perioder också.
Oh.
Jag var utbränd, hette det på den tiden, för 20 år sedan. Sådär. Mm. Det tog ett tag att komma tillbaka. Vårt äldsta barnbarn fick leukemi och var jättedålig i flera år. Nu är han bra, men det var... verkligen en tuff period, och då jobbade jag i församlingen, och de bodde här en period för de skulle precis flytta in i ett nytt hus, och så när han blev sjuk så bodde de här, och så det var ju väldigt traumatiskt och sådär, men och då blir ju ingenting som man har tänkt sig.
Nej,
men det är ju det är en del av livet som man får navigera med Guds hjälp, tänker jag.
Jag tänker att det viktiga var att vi heter flexibel, och sen också kom ihåg att det är bara livet.
Mm.
Det handlar inte om pengar. Det handlar inte om grejer. Det handlar om människor.
Mm.
Och familj.
Mm.
Och vi är här för varandra. För varandra.
Mm.
Och om man har den där i siktet. En av mina favoritverser har varit alltid Romans 8:28. Vi heter, och vi vet att allt samverkar till den går. Den bästa. För dem som älskar Gud. Och att ha den där i blicken och fokus på det. Och veta att i midst av stormen, vi heter fortfarande, han håller. Så.
Men sen brukar vi gå på dejter.
By the way, we missed them.
Nej, men vi brukar ju försöka göra det och brukar resa och försöka åka bort tillsammans lite sådär också. Och så. Sen gillar vi ju film, så vi tycker om att se på filmer och så, och gå på bio och lite sånt där.
Vår familj heter känd för att filmcitat.
Precis.
Vi använder ett berömt citat genom hela, i varje sammanhang. Ja.
Vi minns inte ens vilken film de kommer ifrån, men de har blivit en del liksom, av hela.
Har ni aldrig gått på dejt? Gjorde ni det när ni hade... små barn också.
Ja, alltså mina föräldrar var ju väldigt bra där. De brukade skicka iväg oss på en helg sådär. Så nu tar vi barnen, nu åker ni. Och vi hade ju inte råd.
X-2000 till Göteborg.
Ja, men då fick vi det av dem. Eller, så här, eller åka en liten kryssning till Åbo eller något sånt där. Och det, ja, men de har ju hjälpt oss att sätta liksom en bra rutin, för att det är viktigt att vi tar tid även när barnen var små. Då satt man alltid och pratade om barnen första timmen. Och sen sa man, nu får vi skärpa oss.
Ja. Nu. Det var nästan som om man åker iväg. Då måste man minst 2 dagar. För första dagen gått och prata om barnen. Och sen så andra dagen. Då kan man fokusera på varandra.
Ja. Vi kommer tillbaka. You guys still here?
Men sen har vi också varit väldigt, vi har alltid gillat ledarskapsfrågor och sånt där, tyckte att det har varit jätteintressant. Så vi har ju åkt till Chicago på den här Global Leadership Summit varje år.
Ja. Alltså, i 20, över 20 år gjorde vi det.
Nej.
Jo.
Nej.
De har haft det här i Sverige.
Ja, du tänker så. Ja, ja. Med de svenska konferenser också.
Med de svenska konferenser och
den amerikanska. Jag tänker, nu lever vi ett parallellt universum ändå.
Och det kanske hjälper er att drömma också. Alltså att absolut. Få liksom hela ledarskaps...
Mm. Ja, det som jag sa i början, att vi har samma värderingar.
Mm.
Och samma prioriteringar.
Mm.
Och det är det som värderingar gör. De hjälper dig med prioriteringar.
Precis.
Så vad heter det som är viktigt för henne är viktigt för mig.
Mm.
Och vice versa.
I alla fall till en viss nej.
Ja,
ja, jo, men så är det.
Eller hur?
Ja, livet är svårt nog liksom.
Ja. Har ni haft några stora kriser som ni har tagit er igenom? Mer än vad ni berättar så?
Ja, men jag tänker så här att vi har inte haft någon kris på det sättet att vi har känt att vi vill dela på oss någon gång. Det har faktiskt inte hänt. Men vi har haft ganska mycket så här, alltså sjukdom och...
Jag tänker mest på leukemi och din utbränning.
Och sen så har vi har ju barn som har liksom kroniska sjukdomar och sånt där som alltså kämpar och Så livet har ju varit komplicerat, men jag tänker så här, när Elliot blev sjuk och när andra saker har hänt oss, så har folk sagt ibland, men varför skulle det drabba er? Och då är mitt svar på den frågan, varför skulle det inte drabba oss? Det är ingen som kommer undan, liksom. Livet är så. Och jag tänker, livet är inte upp och ner, utan livet är mer som en järnvägsräls. Jag tror att det var Rick Warrensfru som sa det, att tänk istället att det är två räls, och det en är bra och en är mindre bra eller dålig. Och båda finns alltid där, men ibland lutar det mer åt det ena eller andra hållet. Och då behöver man inte få så mycket panik, utan då kan man tänka, men nu...
We're still going the same place.
Nu är det en tuff period, men det goda finns där. Man kanske bara måste leta lite mer. Och sen så är det inte alltid en enkel sak, eller självklart. Men vi brukar säga att vår familj är inte en familj, den är som en flock. För att när det händer något för någon, då är alla där.
Ja.
Så det har ju varit en enorm styrka, för att vi har haft väldigt mycket liksom på hälsofronten utmaningar och sådär. Men
jag måste säga att jag tror att en av våra styrkor är att på grund av vår relation med varandra på Jesus, då vet vi att när saker kommer, vi har ett val.
Mm.
Ska jag tillåta det här dra mig närmare honom eller skjuta mig iväg från honom?
Mm.
Och det är mitt val. Och då vill jag säga tack Gud. För jag förstår inte just nu, men jag vet att du har någon mening bakom det. Och jag vet att du kommer att vara där i den här. Och det är vår utgångsläge.
Mm.
Att det finns ingen... Ska ni skilja er någon gång? That word is not in our dictionary.
Mm. Och det är lätt att säga när man inte har en kris.
Jag menar att såna saker har vi bestämt i förväg, och det är vår inställning till livet och vår inställning till den stora frågan.
Ja, men det låter så enkelt.
För att
livet är lite mer komplicerat än en massa statements. Jag håller med dig, men jag tänker så att vi har ju också valt att liksom när det kärvar eller när det är svårt, så söker vi varandra istället för att liksom inte. Och det har, för oss har det fungerat, men jag tänker man måste vara väldigt ödmjuk, för att livet ser väldigt olika ut, och att jag tror det var Viktor Frankl som säger att alla har ett ja eller nej inom sig, liksom, att vi är inte Jag tänker att vi är inte offer för våra omständigheter. De finns där och de behöver hanteras. Men man har ganska mycket, eller väldigt mycket möjlighet att faktiskt välja lite grann inställning och uttryck och vad man väljer att göra. Men med det sagt så är livet inte alltid så lätt. Alltså, det är inte så att vi inte har haft liksom, stunder när man har bara velat lägga sig ner och säga nu orkar jag inte längre.
Mm.
Utan de finns ju där och de kommer. Men jag tänker att... jag tror om man förväntar sig att det kommer hända så är det inte så läskigt när det händer.
Mm.
Och då tror jag att, åtminstone för min del då, eftersom vi var med i den här jättebilolyckan när jag var 10 år, så har jag jättetidigt fått veta att livet kan förändras på ett ögonblick.
Mm.
Människor kan dö fast de är unga, livet är kort. Så att det har funnits som en slags evighets... skimmer över allting hela tiden liksom. Mm. Som min mamma sa att vi ska vara rädda om varandra så länge vi har varandra. Mm. Och sådär. Så att det är sådana här saker som sitter liksom med. Och då tänker jag, om man lever lite grann med ett livets slutperspektiv, då värderar man saker på ett annat sätt. Lite
ja, men att man lever i nuet. Och nu är ju den där
vi
har. Absolut. Liksom.
Och så är det ju. Nu, alltså, nu börjar vi bli äldre och man tänker, men framtiden är ju bör vara väldigt mycket kortare än det som har varit. Liksom. Och då gäller det också att förvalta den tiden. Och så länge man är frisk och liksom kan göra saker så vill vi maxa livet.
Mm.
Utan att vara hysteriska. Om det är möjligt. Vi får väl se.
En av de saker vi heter när jag tänker på det.
Tänker du på det just nu eller?
Just nu tänker jag på det.
Du får gärna dela.
Tack att du frågade. Nej, vad heter det? Att jag tänker att jag har en liten grej.
Tvättställ. I badrummet?
I badrummet vid tvättställ.
En liten lerskärva?
Yes, och en liten sak som jag skriver till Gud. Som påminner mig varje dag.
Mm-hmm.
Och jag har...
Vad står det på den då?
När det är vinter, då har vi de här orange stolpar som heter...
Reflexstolpar.
Precis, för det heter så att snöplogen ska veta var vägen finns.
Ja.
För ibland man kan inte se vägen, så man har de här guideposts, eller... Vad ser man?
Ja, i alla fall. Vi förstår tanken. Så att man
precis. Så den där lilla skärven, det är en liten guidepost för mig. Så det påminner mig varje dag att jag tillhör honom.
Mm.
Och sen jag tänker på Marika.
Och vad står det på den då? Nu undrar vi.
It says, Marika is always right.
Står det?
Nej.
Verkligen inte. Fast jag tror jag ska lägga dit den där det står så.
It's the same like in Romans 8:28.
Vad står det där då, Monty? Du har inte sagt det. Vi väntar.
I wasn't going to say. Det är bara en stolpe för att påminna mig.
En liten påminnelse. Mm.
Och jag skulle säga att du är en stor stolpe för mig.
Stolpe? Ja, tack.
Yeah, hinder. No, I mean...
Många kärleksförklaringar finns.
Yeah, exactly. No, jag tänker att många gånger behöver... Marika säger små saker eller stora saker, vet det, för att hjälpa mig.
Mm.
Och jag har alltid vet att hon älskar mig och hon vill min bästa. Det är precis som i Romar 8:28. För hon gör allt från kärlek.
Mm.
Men jag menar, hon säger saker, vet det, och det hjälper mig bli bättre och det hjälper mig bli en bättre Monte.
Mm.
Och Hon ibland hon kommer till mig och ber om ursäkt för någonting och säger, va? Why? Mm. You didn't say anything, du sa ingenting fel, du bara, jag vet att du älskar mig, jag vet att allt du gör för mig är från kärlek, det vet jag. Och så hon är, att se henne och hennes liv är en uppmuntran för mig och hjälper mig hålla mig på vägen och bli ett bättre Guds barn, en bättre man och en bättre far.
Så, nu är det nästan ett rosa skimmer över det här. Nej, det känns som jag är på min egen begravning.
Du är en stor inspiration för mig. Jag älskar dig. Ja. Du är min farbror. Du heter min hjältina.
Ja, jo, men det,
och det står en skylt hon harpar på väg i sovrummet och säger, this happiness is being married to your best friend.
Mm.
Typ.
Men ja, precis. Ja, men alltså det jag uppskattar i dig också. Vi har ju väldigt goda samtal. Det är inte så att vi alltid tycker samma sak heller. Utan vi kan ju diskutera hej vilt och fritt. Men jag tänker att det du sa, just att vi vet, jag vet att du älskar mig och du vet att jag älskar dig. Och är man väldigt trygg i det, då har man ju råd att ta ut svängarna också. Mm. Så att då gör det ingenting om man tycker, det gör ingenting om man tycker olika. Det blir bara roligare om man inte alltid tycker samma sak.
Ja.
Annars skulle det bli väldigt tråkigt om jag hade gift mig med mig själv. Fy! Hur charmigt hade det varit, kan vi undra? Ja, nej, det vill vi inte vara med om.
Ska vi inte älska oss själva?
Jo, det ska vi. Men det är ju, charmen är ju att man liksom möter någon som tillför något också. Mm. Det värsta jag vet är det här, you complete me. Utan vi har alltid sagt till våra barn, nej. Det är ingen människa kan göra dig fullkomlig. Utan jobba just på dig själv och vara så helt som möjligt. Då kan du tillföra något i en relation. Och det, så tror jag att det är. Eller hur? Säger jag.
Ja.
Ja, titta, se, det funkar.
Som hon sa.
Nej, men det jag föll för med hos Motte, det var dels var din gudstro. Alltså det, för mig var det, jag blev djupt imponerad som ung människa.
Ja.
Jo, men alltså det la tonen för väldigt mycket för mig. Och sen så ser du extremt kreativ och väldigt, väldigt rolig. Så vi har ju väldigt roligt tillsammans. Samtidigt som vi verkligen kan gråta och förtvivlas tillsammans. Och brottas med saker tillsammans. Men med åren så har vi blivit ett bra team, tror jag.
Mm.
Och det är verkligen ingenting som jag tror att vi har lyckats med. Utan det är Guds nåd. Och sen är jag evinnerligt tacksam för det. Så att det är ju... För jag tror inte att det finns några recept på saker så, utan det livets resa tar oss på olika ställen och för oss på olika ställen, och det är utmanande, men jag är väldigt glad att vi har varandra. Ändå. Eller hur? Säger jag.
Ja.
Så där, det funkar igen.
Ja, det funkar.
Varje gång. Sådär.
Jag vet att det finns vissa saker att man vill ha i sitt liv för att kommer tillbaka till. Man, vissa saker man vill kunna räkna med. Och ha fast punkter, vi heter. Och för mig, det är dig och Gud. De är mina fast punkter i livet. Punkt slut. Jag vet att för många år sedan, när vi gick igenom ett tufft tid ekonomiskt. Och jag tänkte, hur ska vi klara av det här, Gud? Och sen vi heter, jag tänkte, vad är viktigt? Vad är väsentligt i livet? Och det är inte saker. Det är vår relation, horizontal och vertikal, det heter, från mellan dig och mig och mellan oss och Gud. Och jag tänkte att se, har man den där, då har man allt.
Vi brukar säga att Gud hade lovat att ta oss till Disneyland, men han har lovat att vara med oss varenda dag. Nej, men jag tror att många gånger så tänker vi att vi alltid ska vara så lyckliga hela tiden också. Sådär. Och att tror man på Gud så kommer allting lösa sig, och då blir livet okomplicerat. Men det enda han har lovat är ju att vara med oss. Och det har vi ju verkligen upplevt, både när det har varit lätta tider, men också när det har varit som mest utmaningar. Så ja, det är verkligen grunden för vårt liv. Så är det. Så att det är stort. Alltså man blir tacksam. Alltså i juni har vi varit gifta i 45 år. Alltså det är en
möjlighet.
Jag vet. Vem hade trott
det? How did that happen?
Det är ju galet liksom när man tänker på det. Mina föräldrar, de var gifta 34 år, sen dog min pappa. Tyvärr. Och jag vet att då tänkte jag så här, men hjälp. Hur länge kan man? Det är jättelänge. Och nu är det så här, men oj, det var ju inte så länge ändå. Sådär. Så det känns ju väldigt fantastiskt att få vara friska och få ha varandra så länge, helt enkelt. Så att,
vad drömmer ni om för framtiden?
Och allt möjligt. Vi drömmer väl om att kunna resa lite mer, tror jag.
Att din syster ska köpa ett hus i Italien och vi kommer att hålla på det. Men vi ska vi besöka.
Ja, det är vår stora plan. Ja.
Bra plan.
De letar på riktigt.
Ja.
Nej, men vi drömmer väl, framförallt drömmer vi om att få friska. Mm. Att försöka se till att hålla igång och inte försoffa oss med åren. Och sen så tror jag att vi kommer flytta till något lite mindre, så att vi har lite mindre att hålla ordning på.
Ja, och sen, ja, det är så ganska stort hus.
Ja, sen får vi ju se. Vi kommer väl vara engagerade så mycket vi kan på olika ställen. Och sen så har vi ett sommarställe i Finland där vi brukar åka också. Så att våra planer har liksom, de har krympt och samtidigt som är så här, vi vet inte riktigt. Vi är lite nyfikna på vad som kommer och hoppas. Och förra året så roadtrippade vi ner till Italien och så roadtrippade vi i USA på sommaren. Så att det var så här drömresor som vi har drömt om att göra. Men liksom, vi har sagt att någon dag ska vi. Så sa vi. Men så gick en väldigt god vän bort till oss som var betydligt yngre oss båda två. Det kändes, nej men nu måste vi skärpa oss. Det här, den dagen kanske inte kommer om man inte tar vara på den tid och möjlighet som man har. Ja. Så du gillar att skriva, jag gillar att skriva. Så vi kommer nog skriva, ha små skrivar. Mm. Hörnor där vi sitter och skriver, Hake.
I like singing too.
Ja, precis. Du gillar att sjunga.
Yeah, I haven't stopped.
Nej, men vi tycker ju om att uttrycka oss på olika sätt. Så det är nog, vi kommer nog försöka få tid att göra det lite mera.
Det är fantastiskt.
Ja, så det är spännande. Livet är ett äventyr.
Det är det.
Ja.
Och för att inte vara för from.
Mm.
Jag tänker att Gud har gett oss ett liv och vi ska använda det. Vi ska glädja med varandra på vägen. Att vi har varandra. Och sen vi heter att vi både vill göra saker för honom. Så det är every day, vi heter varje dag vi vaknar och vi tänker, okay, God, what's going to happen today? Hur kan vi känna dig och hur kan vi ha det roligt tillsammans med varandra?
Mm. Vi har väl tänkt också så att båda tror jag att för oss är liksom, en del känner liksom att jag har en specifik kallelse, det är den här uppgiften jag ska ha och det är det som är liksom kallelsen. Du och jag har väl mer känt att kallelsen ligger över våra liv och sen över tid så kommer det så olika ut.
Mm.
Vilket gör att det är väldigt, det blir inte så pretentiöst eller så krampaktigt. Utan man kan gå in i uppgifter och sen när de är färdiga så går man vidare och känner.
Och det är okej.
Ja. Så att så var det till exempel med när jag slutade som föreståndare. Då var inte jag pensionsmässig men jag kände mig nu är jag klar. Mm. Men jag är öppen och liksom nyfiken på vad som kommer härnäst.
Mm.
Så oavsett om jag har en, vad heter, anställning hit eller dit, det spelar ingen roll. Jag är fortfarande med. Mm. Hans son.
Precis.
Hans dotter.
En av våra favorit personer som undervisar, han brukar säga att det mesta och det bästa Gud får ut av våra liv, det är de personer vi blir. Alltså med tiden, vi utvecklas till inför honom. Istället, ofta tänker vi på att vi ska prestera en massa saker och jag ska liksom leda 15 människor till tro den här veckan och hej och allting. Så här, vi tror att vi ska göra en massa saker.
Precis.
Men egentligen är det är de vi blir.
Mm.
You said something about human beings and doing
this. Ja, yeah. Jo, men alltså, det är lite så att vi tror att vi ska göra så mycket hela tiden.
Mm.
Och den längtar efter gemenskapen.
She's so smart.
Yeah. Nej. Nej, men det är det som är så fint och som jag tror att vi tappar bort så mycket.
Ja.
Och i, alltså bruset som vi lever i nu är ju helt osannolikt.
Mm.
Och ja, men alltså vi så har ju barn och man tänker, åh, liksom, när blir det någonsin tyst så man hinner liksom ifatt sig själv? Det är inte lätt. Så att, den vägen är det. Så vi ser med förväntan på vad som kommer här nu.
Ja,
hela tiden. Det är sådär. Oh.
Ja.
Min familj, de brukar skratta åt mig för jag brukar alltid ha en temasång. När jag fyller år så säger jag, det här året så är det det här. Och då är jag alltid såhär, okej, vad kommer nu då? Så nu häromdagen sätter man inte, nu har jag hittat den för i år.
Ja.
Och det är en sång som, jag tror att det är Maverick City som sjunger den. Den heter Fear is not my future.
Mm.
And last year it was Believe for it.
Ja, så att, men så jag tänker just liksom den här tiden när det är så mycket oro och folk är så ängsliga och det ser så oroligt ut i världen också liksom att få förankrad och ha en botten liksom när det skakar, det är ju så värdefullt.
Mm.
Och det är ju all skillnad för oss i alla fall.
Mm.
Tror jag.
Vi ska avsluta och ja, det går fort. Du Maud, sa i alla fall lite fina saker om Rika, men den sista frågan är ju, vad är det bästa med den andra?
Jag har redan sagt.
Ja, du gör det.
Hon är min inspiration. Ja. Hon hjälper mig bli bättre.
Mm.
Och everything she does. Every move you make.
This is.
Mm. Yeah. Well, that was a creepy song, actually. Oh, if you think about it,
because they
had the Skriven of Sting on going hans före detta.
Ja,
inte den.
Det klipper bort på dig.
Det kan du
inte göra. Nej, men jag älskar dig. Allt var inte. Allt som du tänker gör, jag tycker att du är klok, du är smart. Det är inte två saker, det är wisdom and knowledge are two different things, och du har båda. Och you're the most beautiful woman I ever met. Jag tappade hacken när jag första gången såg dig. Jag tappade hacken varje dag, men det är på grund av mina tänder. Som sagt.
Och för mig är det ju att jag kan inte tänka mig ett liv utan Monty. Alltså det är väldigt svårt att tänka mig det överhuvudtaget. Och du är jätterolig. Kreativ, du är en kärleksfull person, en väldigt varm person. Alla som träffar dig älskar dig. I alla fall de som jag har märkt.
Alltså de som du har betalat.
Ja, nej, men du är väldigt varm och du är väldigt omsorgsfull. Och du är en klippa i vått och torrt. Jag vet liksom att det är dig jag kan räkna med. Alltid. Och det är en enorm trygghet. Och sen är du väldigt rolig. Vi har väldigt, väldigt roligt. Och det är kul, alltså man måste inte tycka allting samma sak är jättekul hela tiden, men de här beröringspunkterna är viktiga. Du var en förebild för mig när jag träffade dig i det andliga livet.
Var?
Du är en förebild, vi delar det nu, men då, för mig var det lite nyare då. Så att det satte liksom en fantastisk ram som har hållit hela vår relation. Så att
jag tycker att det är roligt att kunna sitta tillsammans på soffan och inte prata, men vara glad att vi är i varandras närvaro.
Och sen också tänker jag beundrar dig för att ändå säger så, när jag då blev föreståndare i Sontina Pings, då var jag den första kvinnliga föreståndaren där. Och du kom ju i USA ur ett samfund som absolut inte har kvinnliga pastorer.
Nej.
Men du har gjort en kulturresa också som verkligen är, ja, respekt liksom för det. Så att du är öppen för, och det är roligt.
Jag växte upp i Sydstatsbaptisterna, som var icke-karismatiska. Men jag alltid tyckte att Gud är Gud, och han är stor nog att undersöka. Och jag ska vara öppet för Gud. Så
nu är du en Baptist-kostel.
Ja, en Baptist-kostel.
Baptist-kostel?
Yes.
Yeah, never heard that before. Well,
nej, jag tycker att det är bäst.
Ja, kan vi få det skriftligt?
Ja. Vi har det i alla fall inspelat nu. Så det kan inte säga. Men hörni, tack så jättemycket.
You are so welcome.
Jätteroligt att träffa.
Det var roligt att träffa dig, Emma.
Ha en bra fortsättning.
Och
hej då.
Hej då.